Podplay.
Hej, det här är Karin från Mord mot mord. Ni kommer nu få lyssna på den absolut sista livepodden som vi gjorde i Stockholm på Skala teatern på våran hejdå-turné. Och det är näst sista avsnittet som vi kommer göra någonsin. Nästa vecka är vi tillbaka med ett avsnitt där Johanna sitter tillsammans igen och spelar in det absolut sista avsnittet av Mord mot mord någonsin. Det blir alltså den 25 juni kommer det på Podplay och överallt annars. Dagen efter. Hej då! Mår ni bra?
Ja!
Åh, gud.
Det var väldigt nervöst.
Alltså, det
där precis
var...
nu.
Det var mitt hjärta...
När musiken stängdes av, då dog man.
Då dog du. Så kan vi köra... Nej, jag ska... jag tänker, ni som sitter på balkongen, vill ni komma ner? Eller ni kan sitta här längst fram om ni vill.
Det finns lediga platser.
Det finns...
Ska man ni... gör som man vill.
Man gör som man vill, men man är välkommen...
Du har ett väldigt bestämt skak ner. På huvudet
alltså, där. Nej. Vi har hört att
vi
det, ni luktar och vi vill gärna inte vara med om den här upplevelsen.
Nej. Jag flyttar fram.
Ja, men kom, häng med. Var lite
framåt. Nej, men det här är ju liksom finalernas final. Det näst sista avsnittet någonsin i Mord mot mords historia kommer att spelas in ikväll. Mm. Och det är ju med väldigt blandade känslor. Är det någon som aldrig har hört vår podd innan? En, två,
Det
är alltid längst fram.
Oh my god,
välkomna.
Förlåt, men hur konstig är man då? Nej, vi är bara här för vi älskar avsked.
Ja, det är så härligt att gråta ihop med någon.
Och nu känns det toppen att vara här idag. Vi har ju liksom verkligen så... idag är våran som sagt grande finale. Vi har klätt oss fint. Tyvärr för två helt olika årstider. Och sen så finns ju då också våran liksom hejdå-merch som vi har anlitat artdirektorn Min Man till att göra.
Det blev bra.
Det blev bra. Det blev lite litet, men det blev väldigt, väldigt bra. Och det som finns där ute är liksom det som finns. Så att så här, vill man försäkra sig om att man får lite hejdå-merch så...
Spring.
Spring. Nu!
Nej, kvar, men det finns. Vi litar på er. Har vi någonting mer att säga?
Nej, alltså mer än att vi är jätteglada att ni är här och den här begravningen kommer bli jättekul och jättehemsk och jättebra på alla sätt och vis.
Nu känns det som att du preppade för att börja. Det är, precis.
Alltså,
jag börjar då.
Du börjar, så. Ja. Varsågod, Anna Sandell.
Jag ska bara ta mig en stark eller tår. Skål!
Skål! Någon var precis på att applådera skålen.
Ja, som
vilket är verkligen my type of person.
Okej. Idag ska vi röra oss bland den brittiska adeln i början på mitten, kan man väl säga. Eller i mitten på 1800-talet. Familjen Tichborne var en sån gammal adelsfamilj där männen bar titeln baronett, som är en titel som är... Den är, jag vet inte exakt hur den förhåller sig och ingen bryr sig. Det är en så adels.
Förutom dem.
Förutom
dem bryr sig.
Den här då, titeln hade de tilldelats kungafamiljen till den första då. Sir Benjamin Tichborne är redan på, alltså mitten på 1500-talet. Familjen var en väldigt förmögen familj där mestadelen av deras pengar kom från att de liksom ägde mycket mark och mycket fastigheter. Både på landet, runt om i England men också i London. Och det här var liksom... De hade väldigt mycket pengar redan på 1500-talet och sen bara växte det och växte det och växte det genom de följande århundraden fram tills där den här historien börjar. 1829 fick Sir James Tichborne den tionde, han var den tionde baronetten, tror jag man kanske säger, the barony. Jag tror inte den finns i Sverige.
Nej.
Och han var den då som skulle ärva familjens tillgångar. Och han och hans franska fru Henriette fick då deras första barn 1809. En pojke som döptes till Roger Charles Tichborne. Och han stod då alltså att bli den elfte baronetten som då skulle ärva sin pappa och alla tillgångar den dagen som James gick bort. Mm. Henriette och James fick tre barn till efter att de fått Roger. De fick två döttrar som tyvärr dog i spädbarns säng. Och sen fick de en son till, Alfred, som föddes 1839. Det här är säkerligen ingenting unikt för just Henriette och James äktenskap i mitten på 1800-talet. Men det var verkligen
inte toppen.
Inte toppen. Hon var mycket yngre än James, och James var en man som drack och var så supertraditionell och inte särskilt mysig helt Nej. Enkelt. Och hon har beskrivits som en hetlevrad fransyska.
Och är det sant, eller var det bara rasism mot den här helt vanliga fransyskan?
Who knows? Det var inte bra, den matchen i alla fall.
Nej.
Hon tillbringade därför väldigt mycket tid i Paris med Roger. Det är lite oklart var liksom Alfred befann sig i allt det här. Och James höll då ställningarna i England. Och Roger var enligt liksom utsagor då väldigt, väldigt fransk. Han pratade...
Vi pratar om barnet.
Ja.
Okej, ja, berätta. Baguetten i bakfickan.
Baguette i ryggsäcken, cigarett, basker, ja. Ett sånt bistroglas med rödvin.
Som det där klippet när barn är utklädda till Sörskans bro. Och att alla bara så röker och den stämningen.
Jag ser det här i en AI-film på Instagram. Countries as babies.
Anna har det sjukaste Instagram liksom, for you. Det är bara märkliga, märkliga AI.
Det är toppen. Så,
countries as rich cats är min favorit.
Det är faktiskt toppen. Han var väldigt fransk. Han liksom, pratade först och främst franska. När han väl pratade engelska så var det liksom en väldigt kraftig accent. Ju äldre Roger blev, desto mer tyckte hans pappa att så här, nu är det dags för honom att komma tillbaka till England. Han ska ändå bli den elfte baronetten. Så nu är det dags för honom att komma hem. 1845 beslutade James, alltså Rogers pappa, att han skulle komma tillbaka till England och slutföra sin skolgång där. Det sägs att han kidnappade honom. Men det kommer det här inte handla om. Jag vet inte om liksom, det bara var så att han gick in... Och, alltså, det var väl på ett sätt och vis. Han tog honom dit mot Henriettes vilja. Han slutför i alla fall sin utbildning i England på någon sån Catholic school. Här har vi en bild på Roger.
Vem skrattar nu? Han ser ju bara ut som...
En superstilig man.
Han ser ut som vet han, Adam Lundgren väldigt mycket, tycker jag.
Ja, absolut.
Han ser väldigt mycket ut som honom. Han kommer att spela honom i en film snart. Jag tycker det här är en bra stil. Bra pose. Riktigt jävla bra hatt. Alltså glansig så in i helvete.
Någon som har putsat.
Ja, verkligen.
Sen tog han då examen 1848. Och då gick han med den brittiska armén. Där han fick en position som var liksom främst på Irland. I den sjätte dragon.
Ursäkta?
Gruppen.
Det låter som att han bara var sitt franska jag och åkte runt och var kock.
Kanske.
Lite dragon.
Lite dragon. Det är ett långt O, för det är två.
Dragoon.
När han hade permis från militären så åkte han inte hem till sin pappa, utan han bodde ofta hemma hos sin farbror Sir Edward Tichborne. Och hemma hos Edward då så bodde det alltså då Edwards fru och deras dotter Catherine. Och under Rogers vistelse där så hände något som för min del personligen kändes lite obekvämt, för det uppstod då tycke mellan Roger och hans kusin Catherine.
Men du är ju mot incest, och det har du alltid varit, och det tycker jag hedrar dig.
Idag är det inte lagligt
idag att gifta sig. Idag är jag inte sig. Det, men då...
Nej, men det var, idag är det inte lagligt att gifta sig med sina kusiner i UK, har jag googlat mig till. Men det är lite oklart hur det var då. Och även om Rogers farbror liksom verkligen gillade Roger, så var varken han eller hans fru så här, jätte... De tyckte inte det var toppen.
Nej.
Så. Men, och de försökte göra det de kunde för att separera dem, men de var ändå så här... Om Catherine fortfarande är ogift när hon är 21, så kan ni få gifta er.
Då blir det kusinen.
Ja. Och när Catherine och Roger då fick det här beskedet så bestämde sig Roger för att dra sig undan en stund till den dagen hon fyllde 21. Han hörde efter med dragonerna om han kunde få bli utlandspositionerad. När han fick höra då att hans tjänstgöring fortsatt skulle vara på de brittiska öarna så fattade han ett beslut. Han skulle lämna militären och UK och ut och upptäcka världen. Han vinkar adjö till sin älskling Catherine. Och den 1 mars 1853 klev han ombord ett skepp, La Pauline, med siktet inställt på Valparaiso i Chile. Turen över Atlanten gick bra. Han kom fram i juni 1853. Och med sig till Chile hade han då en av familjen Tichbornes tjänstefolk, James Moore. Så de två började så här resa omkring i Chile. Och efter 10 månader så blev James sjuk. Och då skiljs de åt. James åkte tillbaka till Europa. Men Roger var inte klar med att upptäcka världen. Han fortsatte att resa runt i liksom hela Sydamerika.
Han drar runt.
Han drar runt. I januari 1854 så kom han till Buenos Aires och där skrev han ett brev hem och berättade att han hade det jättebra. Nu ska han resa vidare. Han skulle åka till Mexiko och sen skulle han båda en ny båt som skulle ta honom till Jamaica. 3 månader senare, i april 1854, så stod han i hamnen i Buenos Aires och väntade på Bella som skulle ta honom från Buenos Aires.
Båt, vänta, båt eller kvinna?
Det är en båt.
Precis, jag kanske slutade det tydligt.
Vänta bara, Bella.
Det lät sexigare än vad det var. Ja. Nej, det är absolut ett skepp som ska ta honom vidare till Jamaica. 4 dagar senare upptäcktes Bella utanför den brasilianska kusten upp och ner. Den hade alltså kapsisat. Det fanns inga överlevande kvar runt båten och heller inga tecken efter några personer i havet eller på båten.
Men den är upp och ner.
Ja.
Nej, det är ingen positiv scen att hitta.
Nej,
eller hur?
Det var det inte.
Nej.
Det konstaterades att alla som hade varit ombord Bella hade dött när skeppet förliste. Familjen Tichborne informerades om att Roger hade varit ombord och att han troligtvis var död. James och Henriette, och kanske framför allt Henriette, blev förtvivlade. Mm. Men Henriette var inte helt övertygad om att Roger faktiskt var död. Det fanns rykten som sa att när Bella hade förlist så hade ett annat skepp som var i närheten kommit och räddat alla som var ombord och sen tagit med dem vidare till Australien.
Ah, nice.
Mm. Det här blev en strimma av hopp för Henriette som var då helt övertygad om att hennes son fortfarande var vid liv. Sex år senare gick James, alltså Rogers pappa, bort. Och i och med att Roger var död, eller i alla fall saknad, så gick titeln som då var tilltänkt Roger vidare till hans lillebror Alfred.
Tror ni att Alfred hade en problematisk relation till sin mamma, eller?
Han blev då den 11:e baronetten i familjen Tichborne. Och han var skitdålig med pengar. Alltså, de hade ju jättemycket pengar. Han började göra mycket dumma affärer och investeringar med familjens förmögenhet. Och det alltså totalt blödde pengar. Bland annat så hade han en plan om att bygga världens största yacht som han skulle leta efter sin bror med. Och Lady Henriette då, hon var utom sig av sorg. Och det var inte så mycket för att hon hade förlorat sin man, för det verkar hon
typ fine.
Gått vidare ganska snabbt ifrån.
Ja, men det känns som att hon liksom rent själsligt hade gjort slut
för länge sedan. Absolut. Ja. Men hon väntade fortfarande på att Roger skulle komma hem. Alltså hon var som besatt verkligen. 1863 började Henriette publicera annonser där hon efterlyste sin son. Och hon satte de här annonserna i jättemånga tidningar runt om i världen, alltså överallt i Europa, men väldigt många annonser placerades just i Australien då,
för att hon hade den här historien.
Exakt, det är där hon tror att han är. I annonsen så utlovade hon en ordentlig belöning, och så beskrevs Roger som a man of delicate constitution, rather tall with very light brown hair and blue eyes. Och här har vi bara en bild på annonsen.
Förlåt, men hon var verkligen kär i sitt barn.
A handsome reward Okej. Henriette fick vatten på sin kvarn, alltså det här att Roger levde, för att efter att James hade gått bort så gick hon till ett medium. Det här mediumet då berättade för henne att hennes son levde och mådde bra, och de skulle återförenas inom 3 år.
Men gud vad bra!
Väldigt hoppfullt.
Ja!
1865 hörde sen då den australiensiska mannen som hjälpt Henriette att annonsera efter hennes son av sig. Okay. Han hade lite nyheter. En advokat i Wagga Wagga i New South Wales hade hittat en man som var Roger.
Va? Han är där? I Wagga Wagga?
Han är i Wagga Wagga. Och det är då den lokala slaktaren vid namn Thomas Castro.
Ja.
Ja. Och det finns lite olika liksom, varianter om hur det kom fram att det just var Thomas Castro som var Roger Tichborne. Då. Ja. Men det verkar som att han hade problem med pengar helt enkelt. Han verkar liksom, han är på väg att konkursa, och
då kommer han på.
Då börjar det så att dyka upp i samtal med den här advokaten som hjälper honom med konkursprocessen, att så här, ja men det finns pengar liksom i England.
Ja.
Jag har land och pengar i England. Han pratade om minnen från ett skeppsbrott. Han pratade om sin
alltså,
pipa.
Han tar upp det med advokaten. Han är så här, jag tror jag har pengar i England.
Alltså det verkar som att advokaten kanske också är lite så här ute och alltså det är ju en handsome reward för den som hittar
just det.
Som hittar Roger. Så att det verkar vara lite givande och tagande här, men för han berättar om minnen från ett skeppsbrott. Han pratar om sin pipa med initialerna RCT, alltså Roger Charles Tichborne skulle det kunna vara. Och när advokaten så här pushade honom lite bara så här, men är inte du som egentligen är Sir Roger Tichborne? Så han sa bara, jo, det är fan det. Det är jag. It's me. Hi.
You got me.
Men skeppsbrottet då hade lett till att han hade liksom tappat mycket av sina minnen från tidigare.
Men han kommer ihåg sin pipa.
Han kommer ihåg den. Han visste liksom inte riktigt vem han var, berättade han. Men det var först då när han började få de här
vem
frågorna.
Gör det? Vem vet riktigt vem de är?
Nej. You and me both, Thomas. Men så det var först när han började få de här lite så här ledande frågorna som han bara, nej men du har rätt.
Var det, I'm a lord. Så lite så Thomas kvickade honom.
Lite så, absolut. Man kan väl säga att det hade liksom hänt en del med Roger på 12 år. Han var inte en speaking image av den han var när han bordade skeppet i Buenos Aires. Men advokaten hade gett, eller hade genom den här annonsmannen som genom Henrietto fått en väldigt noga beskrivning om vilka egenskaper hos Roger som de kunde hålla utkik efter utöver den här beskrivningen. Och en av de sakerna var att han ofta hade ryckningar i ögat.
Förlåt, men vad, det hade jag blivit så ledsen och någon bara, men du kommer känna igen Karin, för hon har alltid en ryckning i ögat. Det känns bara så intimt typ, ja, att någon har studerat den lite för mycket.
Men det har Henriette absolut koll på. Och Roger hade det. Och det hade även Thomas Castro. Och det var liksom överlag någonting över ögonen som de tyckte var väldigt likt. Men ni får avgöra själva vad ni tycker.
Spänd.
Ja.
Men alltså om ni föreställer er att båda två har ögon som rycker.
Men jag har en annan favoritbild. Om du blippar fram här, så har jag en där de har liksom lagt bilderna.
Där
är Roger innan han klev ombord skeppet. Där är Roger, eller Thomas Castro. Och här har de merchat bilderna på ett väldigt spännande sätt.
Ja.
För att liksom visa hur lika de är. Alltså, och jag kan hålla med någonstans. Det är något över ögonen. Mer än ryckningarna.
Man kan ju bli.
Det kan man,
fast det är inte bara, absolut inte bara det. Det här är ju två väldigt, väldigt olika människor. Jag gillar det.
Jag gillar det också. Advokaten bad då Thomas Roger, som jag kallar honom just nu i alla fall, Thomas och Roger, att skriva ett brev till Henriette där han skulle bevisa att han liksom var den han sa att han var. Han skulle styrka det genom att berätta minnen från sitt tidigare liv, vilket han gjorde. Och det han skrev var men väldigt vagt och luddigt. Liksom, att Ja, och ibland helt felaktigt också. Bland annat så kallade han sin mamma för Hannah Frances istället för Henriette. Men Henriette blev utom sig av lycka.
Ja, sorgligt.
Hon hade vetat hela tiden att han inte var död och att han liksom nu hade hittats på andra sidan jordklotet. Det var bara så här, I knew it. Det var bara för bra för att vara sant helt enkelt. Det beskrivs som att det liksom, att de hade hittat honom blev ännu viktigare för Henriette, för att kort innan han hittades så hade då även Rogers lillebror Alfred gått bort.
Så hon är så ensam kvar.
Hon var liksom verkligen så här, nu har jag i alla fall honom. Roger, som jag nu kommer kalla honom, berättade att han tillsammans med andra passagerare då, som varit ombord Bella, precis som ryktena hade sagt, hade blivit upplockade av ett skepp, Osprey, som hade tagit dem vidare till Melbourne. Och där hade han tagit sig namnet Thomas Castro, och sen hade han flyttat runt om i landet innan han till slut då landade i Wagga Wagga, som är, det är bara i Australien, städer heter så.
Men så nu kommer han plötsligt ihåg saker?
Nu kommer han ihåg det här.
Faktiskt.
Och där hade han börjat arbeta som slaktare och också träffat en kvinna vid namn Mary Bryant som han hade gift sig med. Jag har en bild på hans slakteri som ju egentligen inte hör till någonting. Men... Eller bild. En ritning. En skiss. Där jobbade han.
Hästen står utanför livrädd att den är på näst på tur.
Uh-oh, not this guy. Men Henriette bestämde sig, jag måste träffa honom. Hon själv var väldigt skröplig och insåg, jag kan inte åka dit, men han måste komma till Europa. Men Roger själv var inte heller helt redo på att hoppa på det här skeppet för att återförenas med sin mamma. Han var ju då gift med Mary som var väldigt gravid, och hon kunde inte åka och föda på båten.
Nej.
De tog sig till Sydney från Wagga Wagga, och där fick Roger liksom, han hade, för att han behövde ta sig till England med egna pengar, och han hade inte så mycket pengar, men med hjälp då av att han kunde konstateras vara Roger så lyckades han liksom äska pengar, för det var som att han var så här, men nu när jag kommer få
just det,
hela den här förmögenheten,
jag betalar tillbaka sen.
Exakt. I Sydney så stötte han på två män som var ett tjänstefolk hos familjen Tichborne, som liksom bara så här, men är du Roger?
Och han bara...
De kände inte igen honom först, men efter liksom väldigt få om och men så var de så här bara, han är tillbaka från de döda.
Hej!
De var helt säkra på att han var Roger. I september 1866 så hade Roger och Mary fått sitt barn, och det var då dags att återförenas med mamsen igen. Roger, Mary, deras baby och en av de här tidigare tjänstemännen klev ombord skeppet Rakia som skulle ta dem till Europa, och 3 månader senare var de framme i England. Och där åkte de liksom i första klass. Det var high life verkligen. När de väl kommer fram till England så visade det sig att Henriette inte var där, utan hon var i Paris, vilket känns väldigt så nonchalant på något vis. Att han bara, I'm here. Men han och familjen checkade in på hotell, och så hängde de runt i London i några veckor, och sen i januari, början på januari, så åkte Roger till Paris för att äntligen träffa sin mamma. Och här har vi henne, Lady Henriette.
Hon är så from.
Jag vet inte om det är hår eller om det är...
Du tänker
vad
det
är under.
Ah. Hon ser ut som att hon har en sån här... liksom...
sån barrister...
Exakt, verkligen så.
Peruk.
Det här måste ju vara en... Alltså, jag tänker att det här är ett sånt... hon vill ju tydligt signalera att hon är i sorg. Mm.
Precis.
Lite på ett...
lite övertydligt sätt.
Ja. Kan man säga.
Jag håller med. Men så då träffas de i Paris, och mötet blir precis så fantastiskt som Henriette hade hoppats. Hon visste direkt att här är min son Roger, och tillsammans gick de till den brittiska ambassaden i Paris där Henriette skrev på papper, och sen var så här, här är min son, jag bekräftar att det här är han.
Vänta, fråga, liksom, är det typ direkt?
Det är ganska omgående.
De träffas på morgonen, han har en bukett skinka med sig. Och sen på eftermiddagen så går de och bara, ja, det här är min son. Alltså det är liksom, det är kort.
Hon... Det är kanske inte exakt så kort, men det är men kort. Det, det går fort.
Hon testar, hon liksom kör inga kontrollfrågor.
Nej,
nej.
Hon såg också till där då att han fick en årsinkomst på 1000 pund, vilket motsvarar ungefär 155 000 pund idag. Och det här var ändå så här alltså, mycket pengar, för att om ni kommer ihåg så hade Alfred byggt den här jättedyra jotten, så att de har, de hade ju haft,
de har hur mycket pengar som helst,
men nu har de inte det längre. Men hon är en så här, det här är ju dina pengar som du får nu, för sen kommer du ändå få allt, så här har du typ så. Henriette ville också när han var i Paris att han skulle passa på att träffa, alltså att Roger då skulle passa på att träffa sin lärare från när han var liten. En lärare som han har varit väldigt nära med som barn. Och så de går och träffar den här mannen, fader Chaillon kanske. Och han förstår ingenting. Den här mannen som stod framför honom var inte Roger, och nej, han säger det till Henriette bara så här:
du,
det här stämmer inte.
Nej.
Och det här gjorde Henriette rasande. Hur vågade han ifrågasätta en moders liksom känsla? Att bara så här, hur kunde han göra så här? Hon lämnar Paris i liksom, hon är vredesmod. Hon bestämmer sig för att nu lämnar jag Paris, för jag måste med tillbaka till London för att liksom så här, skydda min son om någon vågar ifrågasätta honom på det sättet som den här prästläraren gjorde. Och väl i London så blev det ganska liksom två ganska tydliga läger. Ett som var då flera runt omkring både Henriette och Roger som var helt säkra på och glada för att Roger var tillbaka, medan det andra läget då som var ganska många också, majoriteten av hela familjen Tichborne liksom utöver då Henriette, var helt säkra på att den här nya Roger då var en bluff. För även om han visste mycket saker om sig själv och sin familj, så fanns det många uppenbara luckor.
Okay.
En sak som poängterades av Henriets bror var att han varken förstod eller talade ett endaste ord franska. Eftersom det tyckte de var konstigt, eftersom det hade varit hans första språk.
Var hans grej, typ.
Andra familjemedlemmar...
Det känns lite slappt, tycker jag,
att inte...
lägga lite tid på Duolingo på båten över.
Håller verkligen med. Nej, men det är det som är... Ja, jag kommer, vi pratar mer om det sen. Andra familjemedlemmar poängterade saker som att han liksom inte kände igen dem och så här, eller andra som han borde känna igen som hade varit väldigt nära honom innan han försvann. Och så sa de att så här, de sakerna som han kommer han ihåg på sån sjuk detaljnivå, så att det är som att han har pluggat in det snarare än att han själv har upplevt det. Men oavsett vad han anklagades för, så stod Henriette stadigt vid Rogers sida. Under ett typ förhör eller ett samtal med en advokat, eller lite så här oklart exakt vad det var, så berättade Roger lite om sin tid i Australien. Och det här är intressant, varför han berättar det här. Men han berättar att under hans första tid i landet så hade han arbetat på en gård. Och där hade han träffat en annan engelsman som han hade blivit nära vän med. En man vid namn Arthur Orton. Och de hade sen rest omkring tillsammans i Australien. Och när hans, den här liksom berättelsen skulle styrkas då, de var så här, men jobbade han på den här gården, så kontaktade de den här gårdsägaren för att höra om Thomas, Roger, Arthur, eller Thomas eller Roger hade jobbat där. Så var de så här, har den här mannen jobbat här, Thomas Castro eller Roger Tichborne? Och då är de så här, ja, nej, men han har jobbat här, det är Arthur Orton.
Men varför sa han det då?
Ja, det är väldigt oklart. Och när folk då som inte trodde på den nya Roger, eller den återfunna Roger, i London fick höra om det här, så beslutade de då så här, hans tvivlare var så här, nu skickar vi dit en privatdetektiv som ska utreda vem fan det här är.
Japp.
Så vem var då Arthur Orton? Han föddes i Wapping i år 1834. Och 1852 hade han kommit till Hobart i Tasmanien. Och vidare därifrån hade han liksom tagit sig till Storaustralien. Och där hade han då arbetat hos den här gårdsägaren som hade identifierat honom på bilden. Men då, han hade fått sluta där efter att de hade bråkat om pengar. Och efter det försvann Arthur Orton. Och det är då man tror att han tog sig namnet Thomas Castro. Och åkte till Wagga Wagga.
Ah, jag fattar. Okej, vänta. Så vi har tre olika namn på en och samma gubbe?
Ja.
Då är jag med.
Mm. Roger.
Roger that.
Roger that. Mm. Så även en för detta flickvän då till Arthur Orton bekräftade att Roger Thomas faktiskt var Arthur Orton.
Okej.
Men trots det här så ville Henriette inte tro på det. Hon var så här, not my Roger.
Man bara, nej, literally not your Roger.
Nej. Men hon står liksom stadigt vid hans sida.
Men jag tänker efter ett tag så är det också så här, det är skitpinsamt att vara så här, okej, guys, jag hade fel. Det här var inte min son. Alltså då får man ju bara köra.
Får man löpa linan ut?
Ja, absolut. Man måste typ det. Alltså så här, vad tycker du?
Jag börjar kolla frenetiskt.
250 år gammal, give or take.
Men de fick barn 1829 och då var hon typ ganska ung. Alltså 20-årsåldern. Hon är född i början på 1800-talet, skulle jag höfta till mig. Mm. Så hon står stadigt. Väldigt synd för då Thomas Roger Arthur, så dog Henriette kort efter att det här hade kommit till ytan. Hon hade ju varit den som liksom skyddade honom och också den som såg till att han fick pengar. Så när hon försvann, försvann liksom båda de sakerna, både hans inkomst och både hans liksom livvakt, verkligen. Han blev snabbt ganska orolig för kassaflödet, men han var helt trygg i sin roll som Roger. Han visste liksom att han var den han var. På hennes begravning så satt han liksom längst fram som den liksom störst, mest sörjande personen på hennes
han
begravning.
Han hade på sig den här outfiten.
Ja, han bara tog den rakt av. Och det här störde ju de andra skitmycket.
Bara här, varför sitter den här bedragaren, den här slaktaren, ja.
Men Roger Thomas Arthur var då fast besluten på att han skulle få det som var righteously his, alltså hela familjen Tichborns förmögenhet. Medan de då var fast beslutna att stoppa den här bedragaren. Det hela skulle avgöras i en rättegång. Roger Thomas Arthur hade inte en spänn, men han lyckades rally the troops med hjälp av liksom så här, att han bara var så här, det här är sjukt, de typ tror att jag är, alltså han är ute och håller brandtal efter brandtal, och med hjälp av dem då som trodde på honom så lyckades han samla ihop pengar som betalade hans uppehälle och hans juridiska kostnader.
Tänk, det är så kul att tänka sig hans fru.
Ja, nej, hon mår inte bra i det här.
Hon är typ, hon blev bara ihop med en helt vanlig kille och var så här, vi kan vara i Wagga Wagga, typ här med ditt slakteri, jag har någon grej här, följde med vårt barn, och sen så bara, okej, vänta, vi ska,
du, nej, vi ska på den här båten.
Du är djupt fransk. Vi ska till den här båten. Det kommer nu, vi ska in i rätt. Alltså det känns som en,
det är inte bra.
Du vet, som när man blir ihop med någon så plötsligt har de ett helt nytt intresse. Och man bara, det här...
Ja, det är surdeg nu.
Ja, ah, du är poet nu. För det var nämligen inte jag beredd på.
Nej, men hans legal team samlade på sig vittnen som kunde liksom styrka att han faktiskt var Roger. Och 1871 så inleddes en civil rättegång och det gick liksom ganska bra för Roger och hans gäng när de tog fram sina vittnen. Alla var helt övertygade om att det här var Roger. Var så här, nej, men vi gick i skolan ihop, vi gjorde lumpen ihop, det här är han. De har jättemånga som är så här, nej, men jag är helt säker, det här är han. Men sen när det var dags för åklagarsidan så sa de då att så här, nu ska vi bevisa att den här mannen är en bluff. Mm. De hade radat upp 200 vittnen.
Förlåt, för många.
Det är för många.
Ingen orkar lyssna på
det här. Är, det här är en rättegång som pågår skitlänge och som är jättestor. Men de hade då ett vittne som framförallt gick in och krossade.
Man bara, kör det då. Skit i de andra 199.
Han berättade att den riktiga Roger och han varit vänner väldigt länge. Och han visste att Roger hade flera tatueringar på sin kropp.
Var det sånt läge att han var tvungen att klara sig i rättssalen? För jag älskar en sån rättegång.
Men vänta lite.
Okej, förlåt. Jag bara tycker det är så vänta himla kul.
Stopp.
Drop trow.
Den här mannen i rättssalen har inte de här tatueringarna. Försvaret kontra med. De vet att Roger Tichborne, alltså the real Roger Tichborne, hade...
Och när vi kom på att gå, jag är så stressad.
Hade en mikropenis. Och här har vi en bild, jag skojar.
En sån frimärkstor. Åh, oh, gud Anna. Åh, oh, vad roligt.
Det råkar mannen i rättssalen ha också.
Vänta. Så bedragaren... De...
Han får absolut, jag hörde, han fick klä av sig och visa.
På riktigt?
Alla kvinnor fick lämna och han fick dra ner byxorna.
Vänta, när är vi i tid igen?
1871.
Det är toppen. Det är 100% toppen.
Det här tyckte försvaret var liksom...
Men vänta, finns det några vittnen som kände Roddy Tichborne som bekräftade att han hade mikropenis?
Ja, alltså det... Nej, det var man tvungen att gå liksom till en studio. Det var typ en kamera i hela England. Nej.
Det är det här fast
alla får en lupp och titta på. Nej, men han fick klä av sig där. Det var, de visste,
och det här
var,
är också försvaret. Alltså de bara är så här,
pull down your pants. Det här tyckte liksom försvaret då var lika starkt som tatueringarna. Men det räckte inte. Case closed. Han greps för mened. Han liksom blev fälld för det och placerades i fängelse. Han fick sitta en stund där, för det här var ju då en sån civil uppgörelse. Han var inte riktigt redo att ge upp än. Han placerade en artikel i en tidning där han bad allmänheten om hjälp. Liksom, för han visste att det här, så här, när den stängdes var det som att bara, okay, nu är den civila rättegången färdig. Nu kommer det bli en brottsmålsrättegång näst. Liksom. För nu har vi liksom caught you. Du är en bedragare. I den här artikeln så skrev han: I appeal to every British soul who is inspired by love of justice and fair play and is willing to defend the weak against the strong.
Okay.
Och han lyckas jättebra med det här.
Men för det är typ att han drar igång någon sån skit att det är så här, ja, ah, den suger. Ja. Alltså det är liksom inte så folkrörelse.
Alltså verkligen. Det blir...
Okej! Okay. Det får stå för dig. Det har ingenting med oss att göra.
Det hade varit din skylt utanför Rogers rättegång.
Stockholms maraton idag. Alla bara, vad har det med någonting att göra?
Nej, men det här går skitbra. Precis. Han får igång en riktig så folkrörelse. Och när han släpptes mot borgen så hade han en jättestor fanbase. Och som han då igen så här, har stora möten med på stan. Där han står så här, nu upp till kamp liksom. Peppade upp dem.
Mot vad?
Mot adeln.
Han vill ju vara med i adeln.
Det är verkligen komplext.
Det är snurrigt.
Ja, det är snurrigt. Men det här då ska upp i en rättegång igen, i en brottmålsrättegång. Och det här var liksom ganska mycket samma som den civila rättegången. Även där fastställdes det att Roger Thomas Arthur inte var Roger Tichborne eller Thomas Castro, utan att han då var Arthur Orton. Där dömdes han. Han fälldes för mened och dömdes till 7+7 år i fängelse.
Ah.
Jag har en bild här från liksom rättegången.
Eller bild.
Men det är en bild. Det är en bild på en teckning. Här har vi typ en bild som är sneven. Det är från ett fotoalbum.
Ah, där är någon slags jury. Och man undrar vem. Vad gör liksom?
Ja, det ser lite spökigt ut där.
Den här lilla mannen.
Ja, jag tänkte den bakom, vad är det?
Och
är det
här? Vad är det? Ja. Man ser ju hur den rycker i ögat där bak.
Han bara, varje gång han ljuger så rycker det till. Nej, men rättegången var otroligt uppmärksammad. Dels för det den handlade om, alltså själva bedrägeriet. Och den var så pass uppmärksammad så att det liksom togs fram merch för den. Det var medaljer, teburkar och handdukar som gjorde liksom prints.
Fan,
som var för att stötta. Oh, gud, så mäktigt. Men den fick då ännu mer uppmärksamhet på grund av Arthur Ortons advokat John Keenely. För han betedde sig på ett helt sjukt sätt i rätten. Han var jätteaggressiv, väldigt gåpåig på ett sånt sjukt sätt. Så han blev utesluten och förbjuden att liksom praktisera efter rättegången. Så att det finns väldigt mycket att ta av i den här...
Hade det liksom att göra med att han liksom fick sin, liksom, sin klient att
klä av sig
kanske?
Det hörde nog till. Ah,
På ett aggressivt sätt.
Klä av dig! Arthur Orton avtjänade 10 år av sitt straff, och trots att han liksom blev ganska avslöjad i rättegångarna så vidhöll han genom alla år att han var Roger Tichborne.
Det gillar jag på något sätt.
När han kom ut så bestämde han sig för att bli en entertainer och anslöt sig till olika musikgrupper och också cirkusar. Och när han kom ut...
Och förlåt, vad gjorde han på cirkusen?
Det framgår inte. Sjöng kanske, för att han är också musiker.
Have you ever seen a micropenis?
Now you have! Jag vet inte varför. Vi har pratat så mycket engelska idag.
Jag vet, vi har gjort det så mycket... Det är det som är nyheten. Vi lägger ner den här och sen... It's an English podcast.
Han skilde sig också officiellt från Mary då, som hade fått med honom dit. Hon hade nog liksom...
Hon bara, jag var med dig under liksom slaktafasen, under låtsas att du var den här grejen-fasen, under visa snoppen i rättssalen liksom perioden. Men din cirkusfas tackar jag nej till.
Alltså, jag förstår det. Det så mycket. Man kommer cyklande på en sån enhjuling. Han skilde sig från henne, gifte sig med en fellow entertainer som heter Lily Enever. Och 1895 så intervjuades han av People.
People Magazine?
Ja. Okay. The People heter den. Ja, ja. Och han fick några 100 pund, och för de pengarna så erkänner han då i en exklusiv intervju att han inte var Roger Tichborne.
Va?
När han hade fått pengarna så tog han bara helt enkelt tillbaka sitt erkännande. Han var nu Roger Tichborne igen. Men det är så iskallt. Med de pengarna så öppnade han en tobaksaffär. Den konkade. Allt han rörde vid gick dåligt. Han hade lite olika så här affärsinitiativ. Allting gick i konkurs. Liksom hans slaktarverksamhet i Wagga Wagga höll på innan han sen blev. Arthur Orton avled 1898 på grund av hjärtsvikt, och då var han absolut luspank. Han begravdes på Paddingtons kyrkogård, och på begravningen dök 5000 nyfikna personer upp för att titta.
På vad?
På kistan.
Corin, alltså, släpp det!
Och att jag var på kistan. Ja, absolut. Han var naken. Han var ovanför kistan. De hade liksom dragit upp mikropenisar. Ja. Efteråt har det ändå fortsatt spekuleras om huruvida Roger Arthur Thomas faktiskt var Roger Tichborne, eller i alla fall en släkting till Tichborne-familjen. Ja. Det finns då teorier om att Arthurs mormor hade haft en affär med då någon av baronetterna tidigare, och att hans mamma hade haft det, massa olika varianter på det här, vilket då skulle betyda att han kanske inte var Roger Tichborne, men att han i alla fall var
Tichborne.
Vem vet?
Men typ vi ändå. Eller?
Micropenises runs in the family. Det var allt för mig.
Ja.
Jag har läst The Tichborne Case, a Victorian melodrama på New South Wales State Library.
Och sen har jag läst en som heter Tichborne Claiming av Adam Roberts på medium.com. Wikipedia, lite olika sidor om personerna i fallet. Jag har lyssnat på 4 avsnitt av podden British Scandal, 1 avsnitt av podden The Dark Histories och 1 av podden The Rest is History. Och sen har jag läst The Mysterious Disappearance and Reappearance of Roger Tichborne av Stacey Conrad på mentalfloss.com.
Okej, nu kör vi, säger vi heja Karin Londré, varsågod! Okej, ja. Det är juni 1962 och en man som heter Ludwig Grakob kommer till polisen i Stockholm och säger att han är orolig för sin vän Robert Aspelin. De har båda två planerat att gå på 50-årsjubileet för sin examen, någon slags klassåterträff, tänker jag, på Hasselbacken någon månad tidigare. Men Robert dök aldrig upp. Och sedan dess har Ludwig försökt få tag på honom på olika sätt. Alla har misslyckats. Och nu är han orolig att någonting har hänt Robert. Robert lider också av psykisk sjukdom. Han är väldigt ensam. Så alltså, hans vän är så här orolig, typ att så här, ja, han kanske har dött och typ ingen har märkt det. Så nu är jag här för att liksom få hjälp av polisen att försöka ta reda på det. Så 2 poliser åker tillsammans med Ludwig hem till Robert. Han bor i en etta på Brantingsgatan 49 på Gärdet.
Mina gamla hoods.
Ja, du var ju snabb på det. Du såg den här bilden innan och så sa du: jag såg i ditt manus att det stod Gärdet, men jag ser också ändå att det är Gärdet. Här bor han. Polisen reagerar på att lägenheten är ganska så stökig. Men det är liksom ingenting särskilt med det i Ludvigs ögon. Roberts lägenhet var alltid i oordning. Det ser ut precis som vanligt, helt enkelt. Alla kläder hänger i garderoberna. Väskorna står där de vanligtvis står. Alltså ingenting saknas. Det enda man reagerar på är att almanackan står på 19 april. Och det är typ, alltså, mer än en månad tidigare. Förstås också då att Robert själv inte är där, reagerar man också på. Han är liksom spårlöst försvunnen. Det är lite som att han har så här lämnat sin lägenhet för en av sina sedvanliga promenader och sen bara aldrig kommit tillbaka. Robert Aspelin föddes 1893. Han var son till Hilda von Hauswolf och Maurits Aspelin, som var stadsläkare i Stockholm. Han hade en 12 år äldre syster som hette Signe. Men när Robert bara var 11 dagar gammal så dog hans mamma. Och han kom att växa upp med sin pappa, sin syster och med pappans nya fru Anna. Och det verkar ha varit lite av en skandal kring det här. För Anna och hennes första man umgicks väldigt nära med Maurits och Hilda. Och typ Maurits och hennes första man jobbade tillsammans. Och typ kort efter då att Hilda har gått bort så lämnar Anna, alltså sin gamla familj, med barn, med man, och typ sticker. Och sen så åker hon typ till sin syster i Göteborg och sen kommer tillbaka och då lever hon med Maurits. Ja. Familjen bodde i en sexrummare på Linnégatan 5. Här tog Maurits också emot patienter vissa dagar. Andra dagar jobbade han tillsammans med sin gamla vän Annas numera exman.
Stelt.
Riktigt stelt. Tydligen så jobbar de tillsammans i 20 års tid och utbytte aldrig ett ord. Och de typ jobbar tillsammans varje vecka. Alltså riktigt jävla stelt. Innan den här skandalen och när Hilda fortfarande var i liv så levde de typ ett så här väldigt socialt liv i någon slags så kulturellt Stockholm. Men under Roberts uppväxt så lever familjen ganska så isolerat. De är väldigt mycket med varandra i den här våningen där de läser, målar, syr, sjunger och spelar tillsammans på kvällarna. Du ser äcklad ut.
Ja, alltså jag tror inte att de levde sådär.
Nej. Robert vill bli konstnär och studerar också under en period. Alltså han pluggar måleri på någon slags skola. Men till skillnad från Signe, som ju är tjej, så finns det förväntningar på Robert. Förväntningar om att han ska gå i sin pappas fotspår och alltså bli läkare. Robert påbörjar sin läkarutbildning. Det finns liksom ingenting i hans personlighet, i hans intresse, i hans sinne som gör att han passar för ett läkaryrket. Han är till exempel väldigt rädd för blod.
Dåligt.
Han verkar typ inte gilla människokroppen, om du fattar. inga följdfrågor på det, tack. Han är också väldigt hypokondrisk. Alltså, så alla sjukdomar han typ läser om tror han att han har.
Men så tror jag att det är.
Med läkare?
Min syster skrev till mig, hon är sjuk, när hon läste sjuksköterska, sluta rök, du får lungcancer. Och då läste de om rökning. Alltså då tänkte jag att det är en sån grej.
Det var kul att säga det. Men det kan man komma på utan en utbildning.
Inte jag. Inte jag.
Nej, men så han liksom, det här passar honom jättedåligt. Han börjar plugga det, men det går inte bra. Han måste byta karriär. Så vad är då lösningen för att han liksom, han kan inte vara läkare? Jo, ska han få bli konstnär? Nej, han får bli tandläkare.
Ah, okej.
Vilket typ inte heller passar jättebra. Också ganska blodnära, rent
det
spontant.
Det är väl, skulle min svärmor igen då hävda en variant.
Ja, hon skulle ju verkligen bara, läkare som läkare skulle hon säga. Men han liksom, han utbildar sig till det. Han är färdig tandläkare 1924 och jobbar med det någon liten stund, typ. Han har redan då, i, typ mitt i 20-årsåldern, har liksom psykiska problem. Det påstås att han, alltså, att han har schizofreni. Men det verkar som den diagnosen är ganska så här, omdiskuterad senare. Men han har liksom, han lider av psykisk sjukdom och du vet, är så här, inlagd under vissa perioder och sådär. Och som sagt, jag sa innan att han jobbar som tandläkare en kort stund. För han lever framförallt på arv. Alltså, först så dör hans pappa, så ärver han en massa pengar och sen så dör Anna. Och så ärver han en massa pengar. Och du vet, det är eventuellt någon mer släkting. Så att det är liksom,
det kommer pengar.
Det kommer pengar, kan man säga. Åren går, Robert blir äldre. Allt blir ensam och allt mer isolerad i sin lilla ettag. Och den här Ludvig som jag pratade om i början, han är en av få som har liksom regelbunden kontakt med honom och hjälper honom på lite olika sätt. Han hade typ lite kontakt med sin syster Signe och hon hade då fått göra det hon ville och liksom ägnat sig åt typ att skriva och måla och sådär. Så hon skrev barnböcker och undervisade också i teckning. Hon dör och typ, det går jättebra för henne. Alltså hon blir väldigt så framgångsrik.
Har man läst något?
Och jag minns inte något kvar den listan på vilka det var. Det var liksom inte så Pelle Svans som jag kallar honom. Du fattar.
Det var ingen Pelle Svans, ingen Astrid.
Nej, men det gick bra. Liksom. Ja, och det gick bra. Och så här. Så att hon har den här karriären. De har kontakt, men det verkar liksom så. Hon dör 1961. Och eftersom hon var ogift och inte hade barn så ärver också Robert henne. När Ludvig går till polisen är det alltså sommar 1962 och Robert är försvunnen. Som vanligt när en liksom vuxen person försvinner och det typ inte finns något som visar typ i lägenheten indikerar på brott, så är polisen lite tveksamma till att utreda det. Att de är så här, han kanske bara har stuckit typ. Han kan ha lämnat på egen hand. De är så här, han skulle kunna ha begått självmord typ. Han är ändå liksom, han mår inte jättebra. En annan teori är typ att han bara tagit en promenad och trillat i vattnet. Han gillar att gå runt Djurgården. De bara, kanske då. Men det är ingen som tror att något liksom brott har begåtts. Han är bara försvunnen och tiden börjar att gå. Och exakt i vilken ordning saker händer sen är lite oklart. Men typ 1,5 år efter att Robert sist sett så börjar polisen, liksom, det börjar röra på sig i utredningen. Och bland annat så känner mordkommissionens chef Gösta William Larsson, G.V. Larsson, original G.V., att det här fallet borde jag kunna lösa. Och jag vet typ inte riktigt vad han baserar det, den känslan på. Man känner typ att så här, ja, så känner ju jättemånga random män för typ Palmebordet. Så att det är väl helt rimligt att han är så här, ja, det här har vi typ inte kollat på alls. Jag borde kunna undersöka det här liksom missing person-fallet typ. En av de första sakerna man gör då är att man utser en god man som då har rätt att undersöka Roberts ekonomi i hans frånvaro. För att eftersom det här aldrig har varit en, liksom, en brottsutredning så har man inte haft liksom, rätt att kolla i hans ekonomi. Men nu, hösten 1963, säger vi välkommen in på scenen till Margit Dolk. 59 år gammal, nämndeman vid Stockholms rådhusrätt, till vardags tjänstman hos Lärarnas Riksförbund. And she's got the look.
Alltså, verkligen.
Jag älskar henne. Alltså, jag älskar hennes
på en noggrann.
Här är en kvinna som tycker att rätt ska vara rätt.
Absolut. Betalade du för den där?
av en kvinna som har puttat upp sina glasögon en och två gånger. Och det här är ju typ exakt det som vi behöver i det här fallet. En kvinna som tycker att rätt ska vara rätt. Och nu ska vi fucking kolla vad som pågår. Margit, hon går till Roberts bank, Handelsbanken på Fredsgatan 30. Där träffar hon hans bankman, Wilhelm Rodius. Och senare kommer Margit Dahlk att säga till Aftonbladet. Det här är citat.
Ja.
Det var något i Wilhelm Rodius sätt som sa mig att allt inte stod rätt till. Jag kände på mig att han visste mer än han ville säga då han gav oss kontoutdraget och beskedet. Så där är hon som citerar Wilhelm Rodius och säger: det finns inga pengar kvar på herr Aspelins konto. Ni minns ju då att Robert hade fått liksom flera stora arv och han hade visserligen bränt liksom pengar i vissa perioder, men det här arvet från systern hade ju kommit ganska nyss liksom. Hon dog i början av 61 och nu är vi i sommaren 62. Så det är liksom inte så långt innan han försvann som han ändå har fått de här pengarna, men nu är alla pengar borta typ, och hon får hans kontoutdrag och det är liksom
blankt.
Ja, typ. Alltså nästan verkligen helt och hållet blankt typ. Och Margit Dahlk, vännen Margit Dahlk, hon går raka vägen till polisen och är så här: hallå, här är konsten som pågår. De börjar undersöka Roberts magasinerade tillhörigheter och hittar där mängder av anteckningsböcker. Och i dem har Robert skrivit ner typ, alltså, allt han inte vill glömma. Bara, ja, alltså, jag kommer visa snart, ni kommer förstå. Det kunde vara typ allt så här: släck lampan typ den här tiden, gå försiktigt, och sen så här: gå inte före, gå alltid sist, ingen bakom. Alltså, det är anteckningar för en person som är typ orolig och rädd liksom. Och så finns där åtminstone två anteckningar som gör polisen lite extra intresserade. Det är anteckningar som på liksom lite olika sätt kommunicerar en och samma sak, nämligen: glöm aldrig fallet i banktrappan den 1 februari. Och så är det så här: du kunde ha dött. Det finns anteckningar om hur mycket pengar Robert tagit ut med hjälp av sin bankman Wilhelm Rodius. Och så finns det en liten notering om att han ska träffa just Rodius på lunch den 19 april 1962. Alltså samma datum som almanackan i lägenheten fastnat på. Så här är det liksom, här står det i mitten på den här blåa: glöm aldrig fallet i banktrappan, även längst ner på den här sidan. Och sen om man kollar på där var det liksom den här almanacks, där det står 19 april, så står det, det är...
icke baktrappa.
Nej, exakt, det står herr Rodius, men man ser bara rätt där, exakt. Lunch och så icke baktrappa, exakt. Så han bara skriver ner jättemånga saker, men han liksom trycker uppenbarligen på det här om fallet i
banktrappa. Vad var det för fall då?
Det återkommer vi till. Cliffhanger.
Cliffhanger. Det känns verkligen som att han inte mår bra.
Nej, så... exakt. Han mår riktigt jävla piss. Och försöker typ, jag tycker att det känns som en person som försöker liksom förstå och hålla koll på sin värld typ. På ett supersorgligt sätt verkligen. Det har hunnit bli den 7 juli 1964, alltså 2 år har gått innan polisen griper Wilhelm Rodius på sin arbetsplats på Handelsbanken på Fredsgatan.
Vilken och, gata säger du? Jag hör inte.
Fredsgatan.
Ja. Du sa det så snabbt så
var...
Ja.
Han erkänner direkt. Han har stulit Robert Aspelins pengar. Och sättet han har gjort det är typ så dumt att det är smart. Han har... alltså, Robert kommer till honom ofta. Alltså typ så här någon gång i veckan. Och tar ut typ en liten summa pengar. Ofta så 400 kronor. Och när han gör det så lägger han bara till nollor. Typ.
Classic.
Så han är så här, ah, 40 000 kronor. Och så ger han så 400 kronor till honom. Och så tar han 39 600. Åh, jag har lärt mig. Matte, eller?
Well done.
För du är annars matte gärna den här podden. Exakt. Nej, men så att han har bara så här lagt på och då har han kunnat liksom plocka ut mer och mer och mer. Och på det här sättet har han stulit ungefär 300 000 kronor från Roberts konto på typ ett års tid. Det motsvarar ungefär 3 miljoner kronor i dagens värde. Du har rätt.
Under hur lång tid?
Men typ ett år, max ett år tror jag. Lite oklart, men ungefär så.
Ja.
Så vad behövde han då?
Alla ja, vad hade han för lavish lifestyle?
I will tell you. Jo, han har gått i en klassisk skuldfälla och köpt ett lite för dyrt boende kan man säga. Närmare bestämt en 700 kvadrat stora herrgården Hässlegård. Vissa källor kallar det Örsundsbro, andra kallar det Fittja, vilket typ känslan att de försöker rebranda Fittja.
Ja, faktiskt. Välkomna till Örsundsbro.
Exakt. Men det är den här herrgården i alla fall.
Ja, fint.
Den är liksom tilltagen. Alltså han har köpt, och han är ju bara så här, alltså han är ju banktjänsteman typ. Det är som att han har en bra lön, men det är ju liksom inte...
Nej, det är inte det här.
Det är inte de här pengarna. Och den här har han då köpt till sin familj, sig och sin familj. Han har fru, han har ett gängbarn. Han hade råd att köpa huset, men sen krävdes massa renoveringar. Och där har då...
Det låter som bara livet i Stockholm.
Ja, 100%.
Nowadays.
Livet är Fittja, those are days. Så säger man inte. Påminn mig om att rätta det innan vi börjar podda på engelska.
Those are days.
Those are days. Som sagt, han tjänar liksom inte dåligt, men han har inte herrgårdscash. Och det verkar inte heller som att han har stulit av någon annan kund. Utan han har liksom hittat, i hans tycke då, det perfekta offret. I den här ensamma, lätt förvirrade mannen som också har typ bra med pengar. Så polisen bara, okej, vi fattar. Så här, du har erkänt, toppen. För vi har en till grej som vi gärna vill prata med dig om. Och det är att vi tror att du är inblandad i hans försvinnande. Rodius är såhär, vad pratar ni om? Typ, det har jag absolut inte gjort. Typ, jag vet inte vad ni, jag har ingen aning om. Sen ber han om en advokat som han pratar med i typ alltså en sekund.
Mm.
Men sen kommer han tillbaka och är såhär, ja, men det var jag. Jag mördade honom. Det var för att hans pengar var slut. Och jag var, ja, jag insåg att han skulle komma på att jag har stulit dem. Och det här är hur det gick till. Rodius bokar in en lunch med Robert Aspelin på restaurangen Minerva på Kungstensgatan. Har du varit där?
Nej, men jag bodde ju där innan. Mm. Det kanske är det som är restaurang Oscar.
Nu. Det är restaurang Passi nu. Mm. Alltså, det ligger alltså helt enkelt mitt emellan veterinären på Kungstensgatan dit jag, när jag flyttade till Stockholm,
han gick... tog din katt.
Vad sa du? Ja, exakt.
Eller, du gick inte dit själv?
Jag tog min katt. Jag tog min katt dit och så var de så här, de bara, den här katten behöver en dermatolog. Och då var jag så här, oh Jesus fucking Christ, jag har verkligen flyttat till Stockholm nu. De bara, det här är en punkkatt från Orust typ. Alltså, det är liksom inte...
Kommer du ihåg igår när vi frågade om det var någon som var läkare i lokalen och det var en veterinärstudent? Det är du när du kom till Stockholm.
Ja, nej,
var jag tyckte... kan jag uppsöka
jag vård? Kom, du vet, jag kom. Jag har eksem. Vart ska jag gå?
Den där kattdermatologen.
Jag är inte värdig en äkta Stockholms doktor. Nu har vi fastnat länge här med restaurangen Minerva. Jag kommer behöva hänga kvar en liten stund till.
Nej.
Och de kommer heller aldrig dit, utan på vägen dit frågar Rodius om Robert vill se hans lägenhet, vilket typ känns jättestelt, men hur som helst, den ligger på Drottninggatan 95, så typ en kort promenad ifrån. Det huset är rivet, vi kommer till det. När de går in i lägenheten så plockar Rodius upp en knölpåk som han förberett i hallen, och sen det vet det är...
Va?
Ni kan hänga i det en sekund, okay, innan vi går vidare till dem liksom så. Ja, nej, jag tycker också att det är helt sinnessjukt att ha en knöl på hemma 1962
det.
I Stockholms
men innerstad. Man hör det.
Vad är grej folk?
Men vad är egentligen en knölpåk?
Jag tänker att det är exakt vad det låter som, alltså en
påk med knölar.
Ja.
Det är det du tänker att det är. Jag kan inte se det framför mig. Ja.
Jag tänker bara att det är liksom en knölig påk.
Nej, vet du vad det är? Det är ett sånt salladsfat som vissa har nu som är en sån rot.
Ah, så är det. Ja. Det är liksom nu då. Det är det som händer med alla knallpåkar när man slutar använda dem. Hur som helst. Nu går vi vidare, nu blir det hemskt, okej?
Okay? Ja.
Så han plockar upp den här knallpåken som han har lagt i sin hall och sen så slår han Robert medelstens med den. Och sen gör han en sak som jag, alltid när jag läser det så tror jag typ så här, nu är det krydd. Men enligt flera källor så tar han sen av sig kläderna. Och sen så drar han in kroppen i badrummet och börjar då liksom stycka den. Och sen tänder han brasor i de tre kakelugnar som finns i den här lägenheten. Och lägger liksom 3 timmar på att metodiskt elda upp Robert Aspelins kvarlevor i de här kakelugnarna. Och det som är kvar, vilket verkar vara typ aska och ett par benbitar, spolar han ner i toaletten. Och sen så bara fortsätter han leva sitt liv som att ingenting har hänt i 2 års tid innan polisen griper honom. Här är Aftonbladet från när han greps. Här är han.
Bankmördaren häktad.
Men varför bestämde han sig på en sekund att bara erkänna det? Det var för att han sa att pappa, du kommer aldrig klara det här ändå.
Men men är det inte lite grann så? Ibland tycker jag att det, alltså ibland kan jag uppleva,
väntar, typ.
Ibland kan jag uppleva med den här typen av fall att det typ är så här, att man, att det typ nästan känns skönt att man bara, okej, nu säger jag det bara, och så får det bara vara som det är. Typ uppenbarligen så har de ställt frågan och då är han så här, ja. Så han, Rodius då, berättar också att han har försökt mörda Robert en gång tidigare. Efter ett besök på banken så fick han Robert att ta baktrappan ut från kontoret och puttade honom ner för den. Så att det är det som de här liksom anteckningarna handlar om. Och polisen rekonstruerar det med honom, hur det gick till.
Men gud, vad sorgligt med hans anteckningar som bara såhär,
icke
baktrapp.
Och det som är så jävla sorgligt då är också som sagt att han skriver så här: jag kunde ha dött, glöm aldrig det här. Alltså att han bara, jag måste komma ihåg det här. Men han förstår aldrig att han blev puttad. Utan snarare så är det snarare som att så här,
han trodde han ramlade.
Deras relation typ blir djupare efter det. För att Rodius typ tar hand om honom, typ så här, hjälper honom till sjukhuset. Så han litar liksom på honom mer efter det. För att han förstår inte att det är han som har försökt döda honom. Så polisen har då det här erkännandet, både om liksom bedrägeriet men också om mordet, från den de verkligen tror är skyldig. Men det finns ju liksom andra problem. Det finns ingen kropp uppenbarligen, och det finns inte heller någon brottsplats, för huset där Rodius bodde har rivits några månader efter mordet. Så att de här liksom kakelugnarna bara ytterligare förfärg rivningshysterin. Nej, men det är liksom, det finns liksom ingenting att så här, det finns inget att gå på det sättet. Och polisen är också typ i chock över den här berättelsen. Alltså om vad han säger, hur det här har gått till. Alltså de är så här, det här känns typ lite väl. Alltså att de kan liksom inte,
de kan inte greppa.
Nej, de kan typ inte det. Så de bestämmer sig då för att testa om det alls är möjligt att göra sig av med en kropp på det här sättet. Alltså blir det tillräckligt varmt i en kakelugn så att man kan liksom elda upp en kropp på det här sättet på ändå ganska kort tid. De gör det vem som helst hade gjort. De köper en gris. De klär på den en tweedkavaj.
Och sen vi pratade om det här igår med veterinärstudenten. Att grisar känns ju som det mest
typ som lika
djuret. Ja. Uppenbarligen
är det fler som tycker tweed. Nej, men så man bara testar. Gud. Man bara testar. Här är grisen.
Nej.
Där är kakelugnen. Även det här huset. Ett rivningshus. Så testar man då det här. Och man använder sig av de här tre kakelugnarna. Och bestämmer sig. Eller kommer sen fram till att så här, ja, det här är det fullt möjligt. Det går. Och så här, det finns typ detaljer i hur det här på, liksom vad som sker som stämmer överens med vad han säger. Och med det så blir det så här, okej, vi kör, det blir rättegång. Och typ pressen är alltså
galna.
Så galna, verkligen. För att det är så här, en helt typ vanlig, pålitlig banktjänsteman, familjefar, som så här har liksom inte bara då stulit så mycket pengar och inte ens bara mördat en person för att han blev påkommen eller skulle potentiellt sett kunna bli påkommen, utan också sättet han har gjort det och sättet, alltså det här. Nej. Det är det här, det perfekta brottet grejen som är liksom, det är typ, det är väldigt nära att det här går vägen typ. Det är liksom, det här blir för mycket folk. Så Rodius döms till livstidsstraffarbete, vilket känns så sjukt att någon dömdes till det 1964. Mm. Han är den sista som döms till det. Och han får också ett tidsbestämt straff om 14 år. Och efter att han kommer ut så flyttar han från Stockholm och lever typ ett alltså helt lagligt liv.
Men hur hänger det ihop att han fick 14 år och livstid?
Alltså så först fick han livstidsstraffarbete och sen så tidsbestäms det.
Ja, okej. Okay. Jag fattar.
Och sen så kommer han ut och ser han så här, lever ett helt vanligt liv med sin familj, dör gammal. Mordet på Robert Aspelin blir först känd som tandläkarmordet, men vi känner då kanske mer som kakelugnsmordet, verkligen ett så stycke, liksom, verkligen stockholmsk kriminalhistoria. Den här herrgården som han mördade för, helt enkelt. Jo, för 5 år sedan skulle den säljas. Den hade då ägts av en man som också äger flertalet europeiska fotbollslag. Han hade helt renoverat huset. Hade samma gardinleverantör som Buckingham Palace. Hade bland annat installerat en jazzklubb.
Står det alltid bandar och lirare?
Utgångspriset var 119 miljoner kronor. Och för att liksom secure the bag så valde mäklaren att så här dra i den här kopplingen så att det såg ut typ lite grann så här. Kakelugnsmördarens gård dyrast på Hemnet.
Oh my god.
Det är också grovt att det har både ett eget slakteri och ett svindlande utgångspris. Så att han liksom, den här mäklaren kör ändå hårt på kopplingen till, alltså han vill väl rida på true crime-intresset helt enkelt.
Vilket och säkert gick jättebra.
Ja, jag vet faktiskt inte vad den såldes för, men 119 miljoner var i alla fall utgångspriset och det är så här, alltså.
Det ser tjusigt ut.
Det ser så jävla tjusigt ut och det gjorde jag också inomhus kan jag säga. Så att det var det som jag tänkte berätta för er ikväll om.
Tack!
Kakelugnsmördaren.
Jag har sett Veckans brott om det här fallet. Jag har också sett ett litet klipp från polisen. Polismuseet, antar jag. Som handlar om det här fallet. För det finns också en hel del bevarat på polismuseet. Och det här klippet ligger på polisens YouTube. Jag har lyssnat på en kort dokumentär på Storytel Doc. Skriven och inläst av Rolf Wagner. Jag har läst massor i Aftonbladets arkiv. Från tiden då det hände, men också från 2006. Jag har inte hittat någon byline där. Jag har läst på UNT om fallets uppsatta kopplingar. Och om herrgården som skulle säljas. Jag har också läst i DNs arkiv en artikel i tidningen Mord som skakade Sverige från juni 2020. En artikel i Året runt skriven av Hasse Gänger. På Alla skriven av Annette Bylov. Och på Släkthistoria där Fredrik Bedouard delat med sig av info om sin familj. Och av Maurits Aspelins bilder. Och sen har jag också läst på Wikipedia.
Nej, det här har varit fantastiskt. Vi är så otroligt tacksamma att ni har hängt med i de här liksom 7,5 åren. Vi kunde nog inte tro att vi skulle hålla på så länge när vi hade satt igång, för då hade vi nog aldrig börjat, typ. Men det har varit en sån ride.
Det här är och verkligen.
Vi är evigt tacksamma.
Det har varit helt, liksom, helt otroligt och så himla. Ja, men som sagt, vi hade aldrig, när vi typ publicerade första avsnittet så var vi så här, vi får se om någon lyssnar. Och sen så var det så jävla många som lyssnade.
Vi älskar er!
Här är så här, mitt Gen Z-hjärta.
Anna är så nöjd för att hon vet att Gen Z-hjärta.
Vi älskar er. Tack snälla för ikväll. Vi ses här ute om en liten stund.
Så kramas vi och
hej då.
Och tack så jättemycket för att ni har vart med oss. Det har verkligen varit
och tack Karin.
Tack Anna.
Oh my god.
Blankram.
Here comes the fireworks.
Podplay, en del av Power Media.
Vissa människor förändrar världen genom politik. Andra genom idéer. De här människorna gjorde det med kulor, knivar och viljan att bli odödliga.
Pablo har många sadistiska strängar på sin lyra. De skjuter alla fiender de stöter på. Och många civila stryker med i den våldsvåg som Pablo släpper lös i mitten av 80-talet.
Podden Historiska brottslingar hittar du på Podplay.